Hej alla rollyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Politik i fokus. Det här är ju programmet där vi pratar med olika företrädare för oppositionen om lokalpolitiska frågor i Tyresö. Idag har jag två stycken gäster med mig i studien. Först har vi Björn Stenqvist. Vem är du, Björn?
Ja, jag är 36 år gammal och bor i Tyresö sedan, vad är det nu, 6 år tillbaka. Ja. Har 3 barn, bor i Farmerstigen och har varit aktiv i Miljöpartiet i, vad blir det nu, 15 år plus någonting. Mm. Och har suttit i kommunfullmäktige senaste mandatperioden och i ett par år i samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. Mm. Och sen valdes jag också som etta på vår lista här i kommunvalet i Tyresö.
Precis, det ska vi återkomma till. Då får jag säga grattis till dig för den positionen. Då.
Ja, tack så mycket. Mm.
Och sen har vi Alexander Enqvist då från Liberalerna.
Ja, tillbaks här i radion igen.
Ja, du har varit med förut här.
Ja, men precis. Men jag kan väl säga någonting om mig också. Men jag är 32, snart 33. Boende i Lindalen med sambo och en dotter. I det här fallet.
Den ligger du där.
Ja. sitter i fullmäktige. Har suttit där de 2 senaste mandatperioderna. Jobbar annars som lärare till vardags. Mm.
Precis, ni hör ju det att vi har 2 stycken relativt unga politiker här i studion idag. Relativt min egen ålder kanske, den behöver vi inte gå in på. Men jag har en känsla att vi kommer få höra mycket mer av er framöver också här i Tyresöpolitiken. Du Björn, du sa ju att du har just blivit etta på Miljöpartiets lista. Vad innebär det egentligen att vara etta på listan?
Ja, det innebär ju att, att man är vår främsta kandidat och så länge ingen annan person kryssar sig förbi och sådär så har jag ju liksom gott hopp om en god chans att bli liksom vår lokala topppolitiker här. Till exempel gruppledare i kommunstyrelsen eller om vi skulle hamna i styre, ja då kanske det är andra tyngre uppdrag. Men helt enkelt, den som vi frontar med liksom, i valet och också med plan för nästa mandatperiod såklart.
Ja, just det. Precis. Man vet ju inte hur det går i valet, så att säga, vad som händer efter då. Precis.
Nej, men exakt. Nej. Och vi ska ju liksom, i alla fall så det går till i Miljöpartiet, att efter valet då förhandlar vi till oss olika uppdrag. Och sen är det en intern process om vem som passar för vilket uppdrag. Men det vanliga är väl att listettan också har några av de tyngre uppdragen efter valet.
Jo, det kommer ju en förväntan med att vara etta på listan. Jag vet själv, det var väl för 12 år sedan så blev jag etta på listan för första gången i Liberalerna och då får man ju beredd på vilka konsekvenser det kan få. Den gången så slutade det med att jag blev vice ordförande i kommunstyrelsen och jobbade halvtid med politik en stund. Hur ser det ut för dig då? Du har krattat i manegen för det då kanske?
Ja, alltså precis. Just nu har jag 2 stycken halvtidsjobb. Jag jobbar som politisk sekreterare för Miljöpartiet, dels i Värmdö, dels i Lidingö. Och det är ju troligt att jag åtminstone får liksom förmånen att jobba med politik i Tyresö på någon sorts deltid om vi hamnar i opposition. Skulle vi hamna i styre då så tänker jag att kommer vi kämpa för tyngre uppdrag och mer tid såklart för att kunna göra en ännu större skillnad. Men allt det beror ju på valresultatet och förhandlingar och sådär.
Precis, och du har ju liksom båda fötterna i politiken i andra kommuner redan nu så att säga, så att det inte är något jättesteg på det sättet då.
Nej, precis. Och jag har varierat lite grann. Tidigare har jag jobbat heltid med politik. Jag har varit språkrör för Grön Ungdom på riksnivå tidigare och jobbade ungefär ett år som presssekreterare i riksdagen och regeringskansliet på den tiden vi satt i regering. Så jag har gjort det förut, men jag har också gjort svängar, jobbat som chef i civilsamhället bland annat. Så just nu är jag inne liksom på heltid i politiken, men det har varierat lite grann.
Vi får väl se vad som händer efter september då, i valet, helt enkelt. Precis. Och du Alex, du sa ju själv att du jobbar som lärare här då.
Ja, men det stämmer. Jag jobbar inte som lärare här i Tyresö, men jag jobbar i en annan Södertörnkommun.
Precis.
Skulle jag till och med kunna beskriva att jag är en sån här lärare som jobbar i en av Sveriges utsatta områden, eller särskilt utsatta områden.
Särskilt utsatta områden till och med, ja.
Det är en speciell vardag.
Det är en speciell vardag och det är ju väldigt fint att du gör det. Vi behöver ju faktiskt lärare i de områdena i synnerhet.
Precis.
Ja. Du är ju vi brukar kalla det för våran 5-5 här. Och undrar folk vad det är. Det är inget vedertaget begrepp, men det är ju så att Alexander, du står ju på 5:e plats på våran kommunlista.
Det stämmer.
Ja.
Och jag står också som 5:a på regionlistan Ost.
Ja, valkrets Ost, ja. Och det är alltså, vi delar den med Värmdö, Nacka och Lidingö. Och så Tyresö också. Och där står du på femte plats alltså.
Ja.
Och det lär väl kunna leda till åtminstone en ersatta plats då i regionfullmäktige.
Mm, ja, men det hoppas vi på. Nu kan du till och med hoppas på mer än så, att det blir ett riktigt bra val. Men åtminstone en ersatta plats.
Ja, det är väldigt komplicerat att försöka förutspå vilka platser man får i regionvalet. Det är lite speciellt hur man räknar där. Men hur som helst, så det är ju fint, för det är ju faktiskt Sveriges näst största parlament. Stockholms regionfullmäktige då. Mm. Men så var du också femma i kommunen här. Du sitter ju fullmäktige idag.
Precis. Jag sitter i fullmäktige som ordinarie ledamot. Och sen sitter jag också som vice ordförande i presidiet.
Mm, i det också. Precis. Och vi lär väl få se dig i fullmäktige även nästa mandatperiod. Den fina placeringen skulle jag säga.
Mm, precis. Det tror jag.
Ja, du har ju varit vice ordförande i fullmäktige nu den här mandatperioden. Men du har ju också haft tidigare uppdrag i nämnderna. Du har ju varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden på den tiden vi styrde också.
Ja, men det stämmer. Det förtroendet hade jag under 2 år.
Precis, ja. Och då hann du med en hel del också. Du hann ju driva det här med ridhuset ganska starkt då.
Precis när jag tillträdde på posten, då hade vi lagt ett uppdrag till förvaltningen om att utreda möjligheten att kunna bygga ett nytt ridhus på Fårdala gård. Och att göra det här så kostnadseffektivt också.
Mm.
För det var det som hade stoppat vid tidigare tillfällen, att man inte hade ekonomin för att bygga ridhuset. Men vi utredde det där och så fick man en bra plan, och det gick hela vägen till att man liksom skulle börja projektera hela satsningen.
Ja, det kan vi säga. Hade vi suttit kvar i styret då, som du har tänkt den här mandatperioden, både Liberalerna och Miljöpartiet, då hade ju spaden varit i marken för det här ridhuset vid det här laget.
Ja.
Men det blev ju stoppat igen då, tyvärr, efter det maktskiftet då, när Socialdemokraterna tog över tillsammans med Moderaterna. Men det har ju varit uppmärksammat där. Det stod ju en hel del om det här i Mitt i Tyresö för några veckor sedan.
Ja, men precis. Jag hade möjlighet att samtala med media och berätta våran syn på ridhuset. Att vi gärna vill att man tar tillbaka det här projektet, att man lägger in det i investeringsprogrammet. För det är faktiskt så att det här är ett behov som verkligen behövs. Ridsporten är väldigt stor i Tyresö, men den ligger liksom på maxnivå idag.
Mm.
Dagens ridhus håller på i princip falla sönder, det regnar in. Samt så är det alldeles för litet, men också för stort. Och det är lite konstigt, för att det är liksom 1,5 ridhus egentligen.
Okej.
Okay. Ja, och det här sätter vissa begränsningar, att man kan liksom inte rida med 2 grupper, man kan bara rida med 1 grupp. Det gör att ganska få, eller inte tillräckligt många, har möjligheten som egentligen vill rida då.
Mm, precis, det finns liksom ett behov som inte är uppfyllt då. Mm. Vad säger ni från Miljöpartiets sida här om ridhuset?
Nej, men vi är ju positiva till det. De planerna borde man slutföra, verkligen. När det finns ett så stort tryck så borde vi ge möjlighet till fler att rida. Man kan ju också ha ett jämställdhetsperspektiv på det. Vi har ju lagt nu, ja, tyvärr lite för många miljoner på nya ishallen. Och det är ju toppen när vi får en ny ishall klar. Men om man ser generellt så är det ju såklart överrepresentation av pojkar som håller på med issporter och flickor som håller på med ridsport. Så då kan man tycka, för att förenkla det, har pojkarna fått en ishall så ska flickorna få ett ridhus. Sen ska såklart de föreningarna vara öppna för alla. Men man behöver också se verkligheten i att det är ganska könskodat idag. Så.
Ja, det är sant. Det är, alltså, ett ridhus kostar ju bara en bråkdel av vad den här ishallen kostar. Sen ska vi ändå öppna med att ishallen förekommer också konståkning. Och det kanske är ett större allmänintresse också i ishallen. Det finns ju allmänhetens åkning och sådär. Nu har vi haft väldigt fin vinter som har kunnat åkt på sjöarna här. Men nu är ju den tiden förbi. Nu har ju våren kommit här, så att vi får ägna oss åt annat än skridskoåkning nu.
Just det, och allmänhetens ridning, den har man inte hört om än. Det kanske skulle vara ett nytt spännande inslag. om vi vill se många skador och sådär. Ja.
Man kanske ska vara försiktig med det faktiskt. Ja. Det är nog bra att man engagerar sig lite mer ordentligt då i ridhusverksamheten.
Eller hur?
Precis. Vi har ju andra planer också på våra friluftsområden. Vi har ju Alby friluftsområde. Och där har vi ju lyckligtvis fått till bron över i Forsviken, den så kallade Albybron nu. Det var ju mycket klagomål på vad den kostade, men vi kan ju jämföra den också med ishallen som då kostade cirka 15-20 gånger mer, någonting sånt. Vi vet ju inte riktigt vad notan blir, för ishallen är ju fortfarande inte färdig. Men Albybron möjliggjordes ju också av att vi en gång för cirka 15 år sedan, tror jag att det är nu, köpte in Rundmars gård. Stockholms stad sålde ju den, och då var Tyresö framme där och köpte in den till kommunen. Och det var en förutsättning för att vi överhuvudtaget skulle kunna bygga den här bron. Men nu har vi Rundmars gård, och nu händer ju ungefär ingenting där. Men vi har lite idéer om det också. Du har lagt en motion om det också, Alex.
Ja, för att den här frågan ändå varit uppe ganska länge, och vi kände från Liberalernas sida att det här händer ingenting. Så att då la vi en motion för att liksom sätta igång arbetet igen. Vi vill ju att någon kommer in och bedriver verksamhet här på Rundmars gård. Det kan vara kaféverksamhet eller något annat som gynnar Tyresöborna när de håller på med sitt friluftsliv. Mm. För Rundmar är ju ändå, det måste jag ändå påstå, det är lite av Tyresös gömda pärla. Det är en otroligt vacker plats som jag egentligen önskar att fler Tyresöbor utforskar.
Ja, precis. Den ligger ju väldigt fint där vid Rundmarsviken. Och sen finns ju också kanske större kulturvärden där än vi först har trott också. Man har ju inventerat det, att det finns ju byggnader där som verkligen bör bevaras. Och kan man få det här tillgängliggjort för allmänheten, så är det lysande verkligen. Sen vet vi det, att det finns ju lite klagomål på den här, alltså fortsättningen efter bron, så finns det ju en väg då när träspängarna slutar, så att säga, som kanske varit lite brant där. Men det finns ju möjlighet att fixa det sen om man utvecklar Rundmar på något vettigt sätt.
Ja, och där har vi också lagt en portion att vi gärna ser att man undersöker hur man kan dra det. Och egentligen så skulle man ju kunna dra runt, följa vattnet lite längre och sen komma upp där vid Rundmars gård på ett ganska naturligt sätt. Och då blir det inte alls lika brant.
Precis, då kan man ta till Rundmar från Alby utan några branta backar överhuvudtaget. Mm. Och det är en väldigt viktig tillgänglighetsaspekt.
Jag blev glad när jag såg att ni la den motionen om förbättra vägen där efter bron. För att jag var själv ute med barnen och min fru och svärföräldrarna på en cykeltur, bland annat med en ganska stor lådcykel, ganska snart efter att bron hade invigts, för att se hur blev det här. Och det var ju väldigt trevligt, förutom att ta sig upp för den där långa liksom grusade backen där man dessutom inte får liksom grepp med fötterna när man ska putta upp en stor lådcykel. Så där kände jag så här, nej, det var inte optimalt. Så det kan vi gå och förbättra.
Nej, där fick man nog kliva av med lådcykeln för att ta det säkra.
Ja, men absolut. Mm. Men även om man gjorde det, så var det lite kämpigt. Så vi behöver ju liksom slipa på det. Men annars håller jag helt med om att vi har ju flera gamla fina torp och små gårdar i Tyresö som vi verkligen behöver ta hand om. Alltså dels utifrån kulturmiljöperspektiv, att de ska ju inte stå och förfalla, och vi ska värna husen och markerna runt om. Men ännu hellre kan det bli till en positiv nytta, som Alexander vinner på, med kaféverksamhet, eller ja, men på vissa platser kanske man kan återuppväcka något litet jordbruk, eller det kanske är andra föreningar som kan använda gårdarna. Jag vet att det finns ju en stuga längre ut som används av scouterna till exempel. Så man behöver ju verkligen, det är ett otroligt slöseri på många sätt att låta våra gårdar stå och förfalla.
Ja, precis. Och det geografiska läget här, alltså Alby ligger där det ligger, och sen har vi bron och så har vi Rundmar, och där börjar det då också Tyresö naturreservat och nationalpark lite längre in då. Så det här är en naturlig nordlig entré till hela Tyresöområdet. Och om man tittar på den sydliga huvudentrén nu som ligger i Haninge, där finns ju ett jättestort naturrum, ska vi säga, nationalparkernas hus. Det är liksom naturrummens naturrum, så att säga. Där kan man ju läsa om alla nationalparker i hela Sverige då. Men vi har ju sagt att det kanske behövs ett naturrum också i Tyresö för storstadsnära natur.
Precis, nu känns det som jag upprepar mig här, men det har vi också lagt en motion om. Att vi gärna vill se ett naturrum här i Alby. För man får ju liksom inte glömma det, att Alby rent kommunikationsmässigt är mycket lättare att ta sig till än exempelvis Tyresta by som ligger i Haninge. De bussarna är inte roliga att åka med. Medan Alby är mycket mer naturligt.
Ja, precis. För de som kommer från Stockholm så är det ju ganska lätt att ta 873 mot Nyfors då, till Alby friluftsområde, och därmed entrén då till Tyresta. De här bussarna i Tyresta by går ju väsentligt mer sällan, av förklarliga skäl faktiskt också.
Precis, och jag vet att många Tyresöbor gärna vill lära sig mer om våra natur här i Tyresö, och då är sånt här naturrum perfekt för det.
Mm.
För att är det någonting Tyresöbor säger, eller åtminstone de som flyttar hit, då är det naturen man flyttar hit för.
Mm. Precis, jag tänker att så här, många som hör kanske inte vet exakt vad ett naturrum är, men hur ska man kunna visualisera det? Vad är ett naturrum egentligen?
Men det är ju ett center där man samlar information och kunskap och bedriver verksamhet för att informera om liksom hur naturen ser ut och hur man tar hand om den och påverkan som finns exempelvis.
Mm. Så det är typ en byggnad med kanske en stående utställningsdel och så lite information som varierar med årstider eller från tid till annan då?
Precis.
Precis, det blir väl lite kombination av minimuseum, turistbyrå och café, lite enkel service kanske.
Och kanske raststuga också, precis. Ja.
Ja,
ja. Ja, men det var väl en bra beskrivning faktiskt. Och de kan ju se ut på lite olika sätt. Det är ju många naturreservat runt om i Sverige som har sådana naturrum. Och de ser ju verkligen ut på lite olika sätt också. Så det är fantasin sätter begränsningar helt enkelt. Alby är ju då så att säga ett naturreservat, precis som Tyresta naturreservat. Och det var ju väldigt nära här att vi fick ännu ett kommunalt naturreservat här i Tyresö, nämligen Barnsjöskogens naturreservat. Vad var det som hände där egentligen, Björn?
Ja, precis. Det har ju funnits planer på det sen länge. Vad är det ni som har varit med längre? Är det 10 år, 15 år?
Ja, det här var ju något vi planerade under alliansstyret då, mellan 2015 och 2018.
Ja.
Vi började ju säga att vi skulle... Alltså planen var att vi skulle bilda två stycken kommunala naturreservat. Det ena var Telegrafberget, det andra var Barnsjöskogen. Och vi började med Telegrafberget, och den är ju inrättad också sedan några år tillbaks.
Ja, men precis. Nej, och det är vi ju väldigt glada över att vi fick till det när vi var med och styrde. Och sen så, som sagt, fanns det ju väldigt långt gångna planer på det. När det var klart att det skulle bli ett nytt styre med Socialdemokraterna och Moderaterna, så la vår företrädare i den aktuella nämnden fram det för beslut då, att nu skulle man komma till skott och genomföra det här. Men då hade ju nya styret hunnit ta över, och då tyvärr så stoppade de ju hela planerna. Så det är ju väldigt tråkigt att hela det otroliga området nu inte har något långsiktigt skydd alls. Och det de istället har gjort är att de har sagt att de inrättar ett friluftsområde. Men det betyder absolut ingenting. Det har noll juridisk bärighet, så det är egentligen en kommunikations... liksom, bluff skulle jag säga, utan det är ju man behöver ha ett naturreservat eller för att skydda, annars så har man inget skydd.
Nej, ett friluftsområde är ju inget skydd att bygga på överhuvudtaget, utan det är någonting som man använder om områden där man idkar friluftsliv rent allmänt.
Ja, precis. Och ja, det är klart att det är ju korrekt att det är ett friluftsområde sådär. Men det väger ju som sagt som en fjäder juridiskt. Nej, men och vi behöver ju få till ett skydd både för den otroliga naturen, för den otroliga liksom, miljön med den biologiska mångfalden finns där, många hotade arter, en väldigt unik miljö på många sätt. Och där behöver vi skydda hela området också. För där säger styret att ja, vi kanske ska införa mindre begränsade biotopskyddsområden. Men där behöver man förstå att det räcker liksom inte med att skydda bara den här lilla plätten där det är de hotade grodorna eller lavarna eller växterna. Utan många arter kan ju också behöva ett större sammanhang som de rör sig i eller lever av på olika sätt. Och att det kan finnas spridning för vilt och annat som rör sig i större områden. Så det räcker liksom inte, utan vi behöver skydda hela området av miljöskäl och biologisk mångfald. Och det andra viktiga skälet är ju för att säkra friluftslivet i området. Både det här organiserade som orienteringen har, som scouterna har, friluftsfrämjandet, klätterföreningar och många fler. Men såklart också det här spontana med människor som går med sin hund eller tar sig dit för att bada i sjön. Det är ju, ja, men ser vi i, speciellt i Stockholmsområdet där det är så otroligt högt exploateringstryck på att bygga bostäder och annat. Så det är ju så vi säkrar områden för framtiden, för friluftsliv. För att annars är det väldigt stor risk att man bebygger. Och kanske inte bebygger allting i ett svep, men att man börjar nagga i kanten och lite mer och lite mer och lite mer. Och till slut så har vi kanske inte så mycket kvar av det här området om 20 år eller 50 år.
Nej, det finns ju hög risk att man tar en liten bit i taget helt enkelt. Och det är ju det som egentligen möjliggörs av att inte inrätta ett naturreservat. För det här friluftsområdet har ju inget juridiskt skydd överhuvudtaget. Utan Ja, då kan man alltså planlägga en liten bit i taget. Och hela tiden hävdar att ja, men vi tar ju bara en liten bit, resten är ju kvar.
Precis, och ett oroande tecken. Vi har ju tagit flera debatter med styret om det här i kommunfullmäktige. Och de säger ju att nej, vi har inga planer på att bygga. Och det är ju bra. Och jag tror inte att de kommer inte hinna bygga något innan valet. Men ser man på den kartan som föreslogs när vi styrde för naturreservatet, den utbredningen som var tänkt där. Och jämför då med den här utbredningen av det så kallade friluftsområdet, då ser man att det är några fläckar, inte helt obetydligt stora, på vad är det, 5-6 platser runt i hörnet av det här, som då inte har blivit det här nya friluftsområdet. Och vi har ju flera gånger ställt frågan, varför då? Är det för att det där planeras, exploateras och skövlas för att bygga bostäder? Och där har inte vi fått något svar.
Nej, och tittar man på den här kartan så ser man ju det att det är områden som i någon mening då är väldigt lämpliga att bygga bostäder på. För de ligger nära infrastruktur, det ligger förstås i utkanten av området, nära vägar, nära vatten och avlopps och elinfrastruktur. Så att det ser ju snarast ut som att friluftsområdet är snarast ett markreservat för kommande exploateringar. Plus då att man har exkluderat en del områden som var tänkt att vara i naturreservatet. Och då kan man hävda att man bygger där utan att röra friluftsområdet. Och det är lite det är lite lurigt att uttryckas på det sättet faktiskt. Ett annat skäl som styret använder, det är ju det att man har ett friluftsområde istället för naturreservat för att man vill säkra tillgången för vissa friluftsaktiviteter. Hur funkar det där egentligen, Alex?
Ja, men man säger det här är att vissa föreningar inte, eller verksamheter då, inte kan bedriva sina aktiviteter då i en skog som är skyddad med naturreservat, exempelvis scouterna och orienteringen. Jag kan ju berätta som person som har varit scout i stort sett hela mitt liv. När vi bedriver verksamhet, då bedriver vi det till 99% i naturreservat. Möjligtvis så skulle vi inte kunna bedriva våra stora världsläger, men jag tror faktiskt inte att scouterna vill ha 40 000 scouter i Barnsjöskogen.
Det är nog inte aktuellt vare sig naturreservat eller friluftsområde eller bara en skog egentligen. Den är för liten helt enkelt. Så är det. Nej, precis. Och det är så med orientering också, att de flesta orienteringar, speciellt ungdomsorienteringar, de sker ju faktiskt i naturreservat idag.
Ja, men precis. Jag kan ticka i båda boxarna. Jag är både gammal scout och gammal orienterare. Min orienteringskarriär var inte lika lång som jag håller på med scouting. Men min pappa är väldigt hängiven orienterare, visserligen uppe i Jämtland, men han orienterar ofta när han är här nere i Stockholmsområdet, och det är ju nästan alltid i naturreservat de är. För att, som jag sa innan, det är mycket de skogarna som finns kvar i Stockholmsområdet. För har det inte blivit ett naturreservat, i alla fall om det ligger hyfsat centralt i regionen, då har det ofta exploaterats på något sätt. Och där har jag faktiskt haft en kontakt med Stockholms orienteringsförbund för att höra direkt från dem. Vad ser de egentligen på det här? Och deras generella hållning, och där har jag fått citera dem på, det är att de inte har några generella invändningar mot bildande av naturreservat, men att det viktiga för dem är att även fortsättningsvis enkelt går att orientera i området. Och när jag liksom talade lite mer med dem så dels så handlar det ju om man har ett naturreservat, vilka så kallade föreskrifter är det som gäller. Alltså har man någon maxtak för antal tävlande vid olika evenemang och sådär. Så det behöver man ju tänka till, att det blir liksom väl avvägt. Det så att man möjliggör för frilufts sporter samtidigt som man såklart skyddar området biologiskt på det sätt som krävs. Men att de lyfter också att det är väldigt viktigt hur dialogen med kommunen är. Mm. Alltså att den är smidig, att det är att det finns tjänstepersoner på andra sidan som har någon sorts förtroende och är liksom rimliga. För att orienterarna är ju själva i regel väldigt måna om att värna biologiska mångfalden och ta hänsyn och sådär. Så jag är övertygad om att Det går jättebra att ha ett naturreservat och kombinera det med orienteringsaktiviteter på, ja, men på en rimlig skala. Man ska inte ha O-ringen med många tusen personer just i Barnsjöskogen kanske. Men mindre tävlingar ska, och träningar, det borde ju gå att lösa.
Ja, det går absolut att lösa. Och det är väl så att du nämnde där att det var egentligen färdigutrett Barnsjöskogens naturreservat, i alla fall till en geografisk omfattning. Det som var klart kvar att göra, det var väl att trimma lite på vilka föreskrifter vi skulle ha. Och det är ju liksom någonting som kommunen bestämmer självt här och nu. Det är ett politiskt beslut helt enkelt. Så det fanns ju alla möjligheter att skräddarsy de föreskrifter som var lämpliga i den här tiden och vid den här, på det här området egentligen, för de aktiviteter som finns där idag.
Nej, men precis. Och lyssnar vi på vad till exempel Socialdemokraterna har sagt i kommunfullmäktige i den här frågan, så säger de att de då inte var nöjda med de föreskrifter som var framtagna i ett väldigt tidigt skede när vi var med och styrde. Och det kan man ju såklart tycka olika om. Det är inget konstigt där. Men den frågan var ju inte färdig avgjord än. Och det är fullt möjligt för styret att ha väldigt generösa föreskrifter för till exempel orienteringen eller andra aktiviteter. Men fortfarande inrätta naturreservatet. Så varför går de inte den vägen? Ja, och ett svar, det är nog flera skäl, men ett av de skälen är nog för att ändå kunna ha dörren öppen för exploatering i framtiden.
Ja, jag delar din uppfattning helt och hållet. Det är ju för att hålla dörren öppen för möjlig delexploatering av området helt enkelt. Så är det. Och sen försöker man skylla också på det att, alltså, vi vet ju att de föreskrifter som gäller i Alby har ställt till vissa problem då för friluftsliv. Men då ska vi tänka på det att de föreskrifterna är över 50 år gamla. Och det är en fråga som vi också har drivit politiskt, att vi borde se över de föreskrifterna. Det är naturligtvis svårt att ta beslut som ska liksom hålla klockrent 50 år framåt i tiden. Men det finns inget hinder att ändra naturreservatsföreskrifter när så behövs egentligen heller. Så att det finns en lösning på de potentiella problem som finns i Alby.
Ja, men precis. Och det är klart att det finns en viss tröghet i systemet. Man kan inte enkelt med ett pennstreck på kommunhuset ändra det här. Utan det ska väl gå via länsstyrelsen.
Säkert via länsstyrelsen, ja. Också. Och det är väl rimligt, så att det inte är tillfälliga politiska hugskott liksom en mandatperiod som sabbar våra naturområden. Det ska ju finnas en viss tröghet i det här, helt klart.
Exakt. Det blir ju så att alltså också för att referera till de här kommunfullmäktige debatterna. Där har ju bland annat folk från Socialdemokraterna har sagt att, ja, men litar ni inte på oss politiker att vi kan fatta liksom kloka beslut i framtiden? Och svaret är väl nej, för att men både Socialdemokraterna och Moderaterna och andra partier i alla fall tidvis och så där kan ju vara väldigt villiga att bygga mycket och exploatera. Så även om de inte vill det nu, vi vet ju inte vilka politiker som har makten om 10 år, och det räcker ju med en mandatperiod med en majoritet som vill bebygga området för att man ska kunna ställa till med väldigt mycket skada som inte går att reparera igen.
Precis, och även om man inte hinner bygga så hinner man lägga detaljplaner som gör att marken är byggbar kanske 15-20 år fram till tiden.
Ja.
Så att det finns höga risker med det faktiskt. Om vi tittar på mer det här naturreservat, så vi har ju liksom 8 stycken kommunala naturreservat i Tyresö plus då Tyresta naturreservat och nationalpark. Men det finns faktiskt fog för att fundera på om vi inte skulle kunna ha fler också. Och vi glömmer ofta bort att Tyresö är en skärgårdskommun. Så att du har lagt ytterligare en motion, Alex.
Ja, men jag har haft riktig motionverkstad här. Nej, men alltså jag la en motion om att Tyresö förtjänar faktiskt att få sitt första marina naturreservat. Mm. Där vi liksom markerar ett område som extra skyddsvärt i våra liksom blå värden. Och att vi då skyddar det här och tar hand om det ytterligare. Det är ju inte samma sak när man pratar marina naturreservat som skogar. Det här kommer nog ingen vilja bygga bostäder, det tror jag inte. Men det handlar nog mer om att bara ta hand om det här området extra väl.
Ja, men så är det. Och det finns ju en trend där. Om man tittar på nationalparksidan så har vi fått Kosterhavets nationalpark på västkusten. Och man utreder ju också ett område vi nämnde då för det.
Det är inrättat.
Är det inrättat?
Ja.
Också?
Ja, men jag som jobbar i Värmdö. Jo, absolut.
Ja, det är klart alltså.
Ja, är det klimat- och miljöminister har varit där och invikt och allt möjligt. Så, det är inrättat och det är jättefint. Och Nej, det blir ju inte bostadsexploatering, men ett stort problem är ju till exempel fisket som ju, speciellt bottentrålning, kan ju orsaka väldigt stora skador. Och då är ju nationalpark eller naturreservat ett såklart vettigt och bra skydd.
Ja, precis. Och i och med att, kan det då finnas två stycken nationalparker med marin karaktär, då borde det kunna finnas ett antal naturreservat inom samma genre, så att säga. Och det tycker vi att vi borde utreda om inte Tyresö faktiskt har någon sån potential någonstans ute i skärgården. Vi har inte pekat ut något specifikt område, men det har vi inte kompetens för helt enkelt. Men vi tycker att vi borde titta på det professionellt.
Och ett litet annat tema som jag slänger in när det gäller friluftsliv är att förutom att skydda områdena på olika sätt, vilket är ju grunden, så tycker jag att det är viktigt också att se hur jobbar vi aktivt för att underlätta för människor att komma ut? Vi pratar ju om naturrum och det är ett sätt att underlätta och göra det mer tillgängligt och attraktivt. Men vi, apropå motioner, så lade vi en motion också för något år sedan här om att man borde ha en friluftsstrategi för att jobba lite mer liksom strukturerat med hur vi utnyttjar den här otroliga resursen som är med Tyresös naturområden. Och utöver det behöver man också se till att sköta områdena. Så det behöver ju vi göra här i kommunen med våra naturreservat såklart. Men sen så finns det också, det är en stor fråga med Tyresta. Och där är det ju, nu slänger jag in en känga här till Liberalerna bland annat på regeringsnivå. För där har man ju kapat anslagen väldigt mycket till skötsel av natur. Och det har ju drabbat Tyresta när man inte kan lägga nya spänger och så när det förfaller. Så jag vet inte om ni vill försvara det beslutet eller inte. Men jag vill bara nämna att det blir liksom viktigt att också ta hand om områdena. Och att det behöver få kosta en del pengar.
Ja, jag tänker att det behövs ju verkligen pengar för att förvalta Tyresta. Men man måste titta på andra inkomstkällor också. Det finns ju besöksnäring. Alltså. Det borde gå att få andra intäkter. I synnerhet hos våra liksom, nationalklenoder som nationalparkerna. Men även i kommunen så behöver vi satsa mer pengar. Det var ju någonting vi upptäckte under styret, Björn, att det fanns liksom ingen budgetspost för att sköta våra 8 kommunala naturreservat. Det fanns liksom inget anslag överhuvudtaget, utan det är liksom pengar som fick tas från andra verksamheter när man gjorde någonting.
Ja, och sen kan vi ju lägga till, när jag satt som ordförande i KFN så var jag faktiskt med och tog beslutet om att dubbla anslagen från Tyresö kommun till nationalparken. Där vi hade en dialog då med de andra, vår grannkommun Haninge, om att man skulle öka de här anslagen.
Precis, vi fördubblade de anslagen och då följde ju Haninge med. Och då kände ju till slut Stockholm också, som är den tredje instiftaren, att kan de här små kommunerna lägga de här pengarna på Tyresta, då måste vi också göra det faktiskt. Så att på det sättet så fick de ett betydande driftstöd.
Ja, verkligen.
Och det finns ju kvar än idag, skulle vi säga.
Nej, precis. Och där tänker jag att man får ju, alltså det är klart att det är pengar och som man inte kan lägga på något annat. Men jag tänker också att man behöver se vilka otroliga hälsovinster det har. Alltså bevisat att röra sig i naturen, alltså både den fysiska rörelsen men också att få den här naturupplevelsen. Och många kan ju liksom komma ner i varv och känna en annan glädje och meningsfullhet liksom efter en härlig skogspromenad eller vad man har gjort. Också om vi jämför den kostnaden med vad det kostar att då ha hallar igång för att driva andra idrotter. Det ska vi såklart göra, men jag tänker att man, den som tycker det här är alldeles för dyrt att sköta de här naturreservaten, där behöver man ändå ställa, ja, men vad kostar annan liksom, friluftsaktivitet och annan rörelse? Det är kanske många gånger mer än vad det kostar att underhålla några vandringsstigar och se till att en parkeringsplats är bra och sopor töms och allt som behöver göras.
Ja, man ser verkligen allmänhetens intresse för friluftsliv. Nu när vi har haft en så bra vinter här, vi har haft skridskois här, så man kunde åka skridskor på Albysjön och borta vid Hällaskården på Kältorpssjön och så vidare, och Dreviken som kommunen plogar tillsammans med tre andra kommuner. Det har varit fantastiskt utnyttjande grad på det här. Och sen har vi till och med haft skidspår. Alltså det är inte sällan, det är sällan vi har både skridskovinter och skidvinter på en gång nu, men det har faktiskt varit så att det har gått att åka skidor på många, många håll i Stockholmstrakten, och det är ju fullt av folk. Och tänk vilken liten insats att spåra upp lite skidspår eller ploga en skridskobana, så är det liksom tusentals människor som utnyttjar här en helg faktiskt.
Ja, men precis. Och många tror att det här har varit en exceptionellt kall vinter, och det har det varit jämfört med den senaste decenniernas klimat förändrade vintrar. Men det här är ju en standardvinter förr i tiden för Tyresö och Stockholmsområdet. Jag var ju inte med själv då och har upplevt det här då. Men vad jag har förstått utifrån statistiken så är det ju så. Så det blir ju också såklart viktigt att bekämpa klimatförändringarna så att vi fortsätter att ha fina skridskoisar och skidspår i Tyresö.
Ja, precis. Det är väl tyvärr så att vi kanske får fler gröna vintrar framöver. Men det kommer ju inte bara vara det, utan det kommer ju vara vintrar på riktigt också, emellanåt i alla fall. Och sen har vi förstås hela sommarhalvåret och det är friluftsliv som idkas då. Och det blir lite mer utspritt av naturliga skäl, så man kanske inte ser människor på samma sätt. Men besöker man Alby en sommarkväll så är det ju bystat med folk i alla fall. Så är det.
Verkligen. Jag såg någon, nu minns jag inte vad det var. Det var någon sån här liten bitsk kommentar från någon på sociala medier om att den fick så här ångest av att gå i Tyresta för att det var en så otrolig sån här paridial grej. Att där gick alla liksom lyckliga par där, kanske några barn och sådär. Och sen var väl den, kände att den inte uppfyllde det idealet. Det var väl lite sidospår kanske. Men det var bara något jag kom att tänka på. Att det ändå är ett tecken på så här, hur viktigt det är för många och hur många som rör sig i skogen.
Ja, precis. Och det är nog inte bara par som går där. Det är väl grupper och det är äldre människor, det är yngre människor, barnfamiljer och även de som går solitärt så att säga i skogen.
Eller hur? Alla är välkomna.
Det här meditativa skogsbadet man kan få vara ensam en stund också. Och där kan man faktiskt få vara själv en stund också vid Tyresta. Det är en stor skog.
Just det, precis. Mm. Bra både för dejten och när du vill vara slippa folk.
Precis. Ja. Just det, okej. Okay. Vi har snackat en stund idag faktiskt. Vi har haft lite tema här, friluftsliv och sånt som ni hör. Och naturreservat och sånt. Men tiden är väl ute för idag. Jag får tacka er två som vi säkert alltså kommer få höra mycket mer av i Tyresöpolitiken framöver. Tack så mycket.
Tack.